Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Walking with the Comrades är en sakprosabok av Arundhati Roy. Utgiven 2011, byggd på hennes vistelseåret före hos maoistiska gerillagrupper i Dandakaranya-skogen i den indiska delstaten Chhattisgarh. Boken kombinerar reseskildring, reportage och politisk essä. Roy följer människor som lever i och omkring den väpnade Naxalit eller maoistiska rörelsen samtidigt som hon granskar den indiska statens offensiv Operation Green Hunt. Hennes uttalade syfte är att flytta blicken från säkerhetspolitik och ekonomisk tillväxt till frågan om vem som betalar priset när mark, skog och mineraler exploateras. Särskilt står Adivasi, Indiens många ursprungsfolk och stamfolk, i centrum. Texten ger inte en neutral översikt av konflikten utan en tydligt engagerad tolkning från en författare som vill utmana statens och företagens språk om utveckling. Det gör boken både upplysande och omstridd. Den visar hur frågor om naturresurser, våld, fattigdom, rättigheter och politisk makt kan bli oskiljaktiga i en långvarig konflikt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Operation Green Hunt, som kamp om mark och mineraler. Roy placerar Operation Green Hunt i ett större sammanhang än kampen mellan statliga säkerhetsstyrkor och maoistiska gerillor. Hennes centrala argument är att offensiven också måste förstås mot bakgrund av Chhattisgarhs mineralrikedomar och den press som gruvdrift. Industriella projekt och infrastruktur lägger på skogsland och byar. När mark beskrivs som obrukad eller underutnyttjad riskerar de människor som lever av skogen att framstå som ett hinder för utveckling. Snarare än som samhällen med egna rättigheter och kunskaper. Roy vänder på detta perspektiv. Hon frågar vem som får intäkterna, vem som fattar besluten och vem som tvingas bära kostnaden genom fördrivning, osäkerhet eller militarisering. För en svensk lyssnare kan frågan påminna om återkommande diskussioner om gruvor, naturresurser och urfolks rättigheter i Sápmi. Även om den indiska konfliktens skala och våldsnivå är helt annorlunda. Jämförelsen gäller principen, inte förhållandenas likhet. Bokens styrka ligger i att den kopplar ekonomiska beslut till vardagsliv och territoriell kontroll. Begränsningen är att Roys starka övertygelse ibland gör att statens säkerhetsargument får mindre utrymme än hennes kritik av företag och myndigheter. För det andra, Adivasis vardag bakom språk om nationell utveckling. I bokens skildring är Adivasis inte en anonym bakgrund till upproret, utan människor vars relation till skog. Jord- och bygemenskap formar konfliktens villkor. Roy beskriver hur tillgången till mark handlar om mer än ägande på papper. Den rör mat, försörjning, lokala sociala band, religiösa praktiker och kunskap om landskapet. Därför kan tvångsförflyttning eller begränsad rörelsefrihet få följder som inte fångas av ersättningssummor eller tillväxtstatistik. Hon kritiserar också administrativa och juridiska processer som i praktiken kan göra det svårt för fattiga landsbygdsgrupper att hävda sina anspråk. Boken förklarar därmed varför en del invånare kan se maoiströrelsen som ett skydd, även när rörelsen själv använder vapen och utövar kontroll. Det är en viktig distinktion. Att förstå orsakerna till stöd är inte samma sak som att okritiskt godkänna en väpnad rörelse. Roys reportage försöker synliggöra den erfarenhet som ofta försvinner när konflikten främst beskrivs genom attentat, polisinsatser och officiella uttalanden. Samtidigt bör läsaren hålla fast vid att Adivasis erfarenheter inte är enhetliga. Boken ger en nära och starkt urvald inblick, inte en fullständig kartläggning av alla röster i området. För det tredje, närvaro hos gerillan förändrar reportagets perspektiv. Det som främst skiljer Walking with the Comrades från en vanlig politisk analys är Roys fysiska närvaro i skogen. Hon vandrar med personer knutna till den maoistiska rörelsen och möter både civila organisatörer och medlemmar av People's Liberation Guerrilla Army, PLGA. Denna närhet ger läsaren konkreta intryck av logistiken, disciplinen och osäkerheten i ett liv under ständig risk för angrepp. Den gör också gerillan mindre abstrakt. Människor som annars enbart beskrivs som säkerhetshot framträder som individer med politiska skäl, familjehistorier och vardagliga svårigheter. Men metoden skapar ett tydligt källkritiskt problem. Roy rör sig under världarnas skydd och ser det de väljer att visa. Hon kan därför inte fritt kontrollera varje uppgift eller representera alla sidor av konflikten. Boken bör läsas som ett engagerat vittnesmål och en politisk essä, snarare än som en oberoende utredning. Just den spänningen är ändå produktiv. Den lär läsaren att fråga hur tillträde styr berättelser om krig och uppror. Vem får tala med journalister? Vem vågar motsäga beväpnade aktörer? Och vilka erfarenheter kan aldrig dokumenteras? Roys närvaro ger emotionell och mänsklig tyngd, men kräver också aktiv kritisk läsning. För det fjärde, kvinnors deltagande visar både frigörelse och patriarkala gränser. Roy lyfter särskilt fram kvinnors deltagande i PLGA och i den maoistiska organiseringen. Hon skriver att en stor andel av gerillans soldater var kvinnor och kopplar flera kvinnors anslutning till erfarenheter av våld mot byar. Övergrepp på statligt eller halvofficiellt förtryck. Det ger hennes skildring en viktig dimension. Väpnad kamp framstår inte enbart som ett ideologiskt projekt lett av män, utan också som en väg som vissa kvinnor såg som ett svar på konkret utsatthet. Samtidigt romantiserar Roy inte helt rörelsen. Hon noterar att de maoistiska organisationerna fortfarande präglas av patriarkala mönster. Den dubbla bilden är avgörande. Kvinnor kan få större rörlighet, politisk utbildning och ansvar än i traditionella miljöer utan att könsmakt automatiskt försvinner inom en revolutionär organisation. För läsaren öppnar detta för en mer precis fråga än om rörelsen är bra eller dålig för kvinnor. Frågan blir vilka möjligheter organisationen faktiskt erbjuder, vilka risker kvinnorna möter och hur makt fördelas i vardagen. Boken placerar också sexuellt våld och rättsosäkerhet bland civilbefolkningen i konfliktens centrum. Dessa ämnen kräver försiktighet och granskning, men Roys fokus visar varför kön aldrig kan behandlas som en sidofråga i analyser av militarisering och markkonflikter. Slutligen, våldets moraliska dilemma och bokens tydliga partiskhet, Walking with the Comrades, väcker en svår moralisk fråga. Hur ska läsaren bedöma våld när både statliga styrkor och en väpnad, revolutionär rörelse påstår sig försvara människor? Roy riktar sin skarpaste kritik mot statens övergrepp, militarisering och kopplingar mellan utvecklingspolitik och företagsintressen. Hon vill förklara varför maoismen kan vinna stöd bland människor som upplever att lagar och myndigheter inte skyddar dem. Den förklaringen är ett av bokens viktigaste bidrag, eftersom den motverkar förenklade bilder av uppror som irrationellt eller rent kriminellt. Men bokens perspektiv har också kritiserats som ensidigt, särskilt när det gäller maoistiskt våld och rörelsens egen maktutövning. En genomtänkt läsning måste hålla två saker i huvudet samtidigt. Strukturell exploatering, fördrivning och övergrepp kan skapa verkliga skäl till motstånd. Men dessa skäl befriar inte automatiskt någon väpnad aktör från ansvar för hot, tvång eller dödligt våld. Roy ger inte en avslutad lösning på dilemmat. Istället gör hon det synligt genom att vägra låta statens version vara den enda berättelsen. Boken blir därför mest givande när den läses tillsammans med andra källor om konflikten. Då kan dess passionerade argument fungera som en nödvändig motröst utan att behandlas som den enda möjliga sanningen. Sammanfattningsvis, boken passar läsare som vill förstå den indiska maoistiska konflikten bortom rubriker om terrorism, säkerhet och ekonomisk tillväxt. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för mänskliga rättigheter, miljörättvisa, urfolks- och stamfolks markanspråk, politiskt våld eller reportagets etik. För studenter och läsecirklar erbjuder den ett konkret underlag för att diskutera hur språk om utveckling kan dölja konflikter om makt och resurser. Den tränar också läsaren i källkritik. Roys närhet till maoistiska världar ger boken en sällsynt intensitet. Men hennes tydliga politiska hållning gör det klokt att jämföra hennes framställning med historiska studier, rättighetsrapporter och perspektiv från andra berörda parter. Just denna kombination är skälet till att boken sticker ut bland böcker om konflikter. Många analyser beskriver aktörer, strategier och statistik på avstånd. Roy låter istället skogens terräng, byarnas sårbarhet och människors röster bära argumentet. Resultatet är mindre en heltäckande konfliktstudie än en litterärt driven, polemisk ögonvittnesskildring. Den ger ingen enkel väg ut ur motsättningen mellan statligt våld, företagsintressen och gerillakrig. Däremot visar den varför en rättvis bedömning måste börja med dem vars hem och försörjning står på spel. Läsaren får därför både kunskap om ett specifikt indiskt sammanhang och verktyg för att granska hur makt beskriver sina egna ingripanden. Om du vill stödja Arundhati Roy, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!